Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Och jag tänker ju de gånger jag har lämnat politiken så har jag ofta känt mig frustrerad. Därför att då blir man en sån där som sitter och tycker till vid sidan. Och jag har så svårt att nöja mig med det.
Det är en solig majmorgon på Mariaberget. Först smyger pressekreteraren Jessica in på gården och fotograferar det japanska körsbärsträdet som står i full blom. Sen, 7 minuter före utsatt tid, kommer Jonas Sjöstedt och de knackar försynt på till ateljén och ber om ursäkt för att de är tidiga. Ja, det är kanske vår allra mildaste partiledare som tackar för sig. I januari gick Vänsterpartiet ut med nyheten om att Sjöstedt inte kommer att fortsätta efter kongressen i år. Den har förvisso flyttats fram till hösten på grund av coronapandemin, men det är en märkbart avslappnad 55-åring som med en skvätt mjölk i kaffet slår sig ner vid mikrofonen för att spela in Värvet avsnitt 415. Hur är läget för och med Jonas Sjöstedt?
Med mig är det bra, alltså i den meningen att jag är frisk och min mamma är frisk och mina svärföräldrar är friska. Och jag gör saker som jag tycker är väldigt meningsfulla och viktiga och som jag vill göra. Samtidigt tycker jag det är en väldigt dyster tid. Och det är svårt att inte påverkas av all sjukdom och all död runt omkring. Man börjar ju höra talas om bekantas bekanta som går bort och som är sjuka. Och jag tänker på alla de som, ja, som dör ensamma till exempel, som inte får dö med sina anhöriga och så. Och det är ju väldigt smärtsamt tycker jag. Och sen alla som ser sina livsverk upp i rök. Småföretagare som går omkull. Människor som trodde de hade trygga jobb som bara försvinner över en natt. Så jag tycker att det är en mörk tid, det jag har klart mig bra. Mm.
Det där är ju intressant, du som ändå rör dig i maktens korridorer så att säga. När förstod du vidden av vad vi stod inför?
Jag tror att jag förstod det relativt tidigt. Man förstod ju inte omfattningen på det. Men jag är i den märkliga situationen att jag har min familj i Vietnam. Mm. Och till Vietnam så kom smittan tidigt med kinesiska turister. Och åtgärderna var väldigt snabba och väldigt kraftfulla. Så någon vecka där så levde jag en parallell verklighet och allt var som vanligt i Sverige. Men i Vietnam så höll allt på att stänga ner och barnens skola stängde och annat också. Men sen var det ju när man insåg vad som hände i Italien så man sa att det här kommer nog komma till oss. Mm. Och det här kommer att bli långvarigt och det kommer att bli väldigt besvärligt och någonting som de flesta av oss aldrig har upplevt förut.
Mm. Vad tänker du om regeringens och FOMs insatser under coronakrisen?
Jag tänker att det är en extremt svår situation där man inte riktigt vet hur viruset funkar och vad som är framför en. Och inför det så är det svårt att vara tvärsäker. Jag tror inte vi kommer att veta förrän i efterhand. Jag har hela tiden tänkt att det här är inte ett läge då jag ska tycka till om ett virus som jag inte vet någonting om. Utan man faktiskt ska lita på de som har jobbat med virus i hela sitt liv. Och lyssna på deras rekommendationer. Och jag tycker att det har varit en styrka i den svenska modellen att vi har gjort det. Att det inte har varit symbolhandlingar eller att man har agerat liksom i politisk affekt på något sätt. Men sen om det var det rätta vägvalet eller inte, det vet inte jag. Okay. Jag tror vi kommer veta det om ett år. Mm. Men jag har inte tillhört dem som har varit ute och gormat och sagt att det här är fel och ni har gjort för lite och sådär. Jag tror att det är ett väldigt svårt läge.
Finns det något slags nyansskillnader om du hade varit statsminister? Hade du agerat annorlunda i någon form?
Ja, det är klart att när det gäller hur man hanterar människors kris i det här så hade det varit skillnad. Jag ser ju till exempel hur äldreomsorg och sjukvård i Sverige, trots att alla nu ser hur otroligt viktiga de är, står inför massbetydliga neddragningar och uppsägningar. Helt orimligt. Och där tycker jag att regeringen gör fel. Mm. Som inte ger, alltså, vi är nästan i ett läge där det finns hur mycket pengar som helst till företag. Och jag säger inte att det är fel att stödja företag, för det är nödvändigt på många sätt. Men där väntar neddragningar för de som verkligen står i frontlinjen inför det här. Ja, det är också så att man vaknade för sent när det gäller äldreomsorgen. Det dör väldigt många på våra äldreboenden. Och där finns det stor anledning till politisk självkritik.
Jag är absolut ingen expert i ämnet, men som jag har förstått det så i Norge där man var mer restriktiv så kom det ju in även hos dem på äldreboenden.
Jag tror att stoppa det helt är nog i stort sett omöjligt. Och sen är det här som jag tycker är svårast av allt. Det kanske är så att Norge och Finland och Danmark har det värsta framför sig. Medan vi just nu är på väg igenom det värsta. Mm. För mig ser det ut så. Mm. Och är det så, då kanske vi ändå har gjort rätt.
är det inte lite intressant att det har blivit synonymt med att vara liksom höger, att ifrågasätta Tegnell?
Ja, jag tycker också det där. Man kan ju tänka sig att högern skulle vara mer... Ja, den är ju på ett sätt mer auktoritär. Man ska lita på myndigheter och ha mer repression, eller man ska säga. Men det är på något sätt vänstern som är den som säger att nu ska vi agera kollektivt, lita på myndigheter. Det är en tid att hålla ihop och kanske vänta med en del kritik tills vi vet bättre. Mm. Medan det parti som kanske har stuckit ut är ju Sverigedemokraterna som har försökt då. Det var lite populism där, men det har väl inte gått så bra, ärligt talat.
Nej. Alla partier har ju gått ner, även ditt, liksom, utom sossarna. Varför är det så?
Jag tror att det handlar om nationell samling. Att det är en kris. Det är en riktig kris för människor. Och då sluter man upp. Och en del av det blir att man sluter upp bakom sin regering och sin statsminister. Det blir på ett sätt samma sak. Alla de här pressträffarna med svenska flaggan, allt det här med att vi ska hjälpas åt. Och det finns väldigt mycket fint, tycker jag. Det är ett läge att hjälpas åt. Det är ett läge då alla måste dra åt samma håll på ett sätt. Och då går det även in i politiken. Och så det är en corona-effekt. Det är det som dominerar helt i människors tankar och vardag på olika sätt. Och den ser faktiskt likadant ut i stora delar av världen. Det är bara de länder där ledarskapet är helt av tokigt, som i Brasilien med Bolsonaro, som man tappar i förtroende. Så att ja, det är en global effekt som jag tror kommer att klinga av sen också när vi kommer ut på andra sidan av tunneln.
Samtidigt så har ju Löfven fått kritik för att han har liksom inte då varit tillräckligt tillgänglig och sådär. Och kanske liksom, det är väl en kritik som kanske har gått igenom i hela hans ledarskap, att han har varit lite osynlig.
Så är det att han har aldrig trivts så bra i debatten. Nej. Och det är klart att debattera och att ställa upp på långa intervjuer, det är också att ta risker i politiken. Mm. Att få obekväma frågor som frågas igen och igen och igen. Och det stämmer nog att regeringen har undvikit det.
Vad tänker du om Löfven så här långt?
Jag har ett kluvet förhållande till Löfven. Jag har stor respekt för personen Stefan Löfven. Vi umgås inte särskilt mycket eller så. Och på inget sätt privat. Men jag har alltid tyckt att han var en sympatisk person som på något sätt gör sitt bästa i svåra situationer. Politiskt så har ju Måren förstått att det finns inte mycket vänsterpolitik där. Han trivs rätt bra med att gå åt höger, och det har varit hans plan hela vägen. Mm. Att gå den här vägen. Och där är vi oeniga i politiken. Men det är två olika saker. Jag tänker på den här krisen att jag jämför mig ju inte med att vara statsminister. Det är något helt annat än att vara partiledare. Men jag kan ju se lite grann hur det är på närmare håll. Jag har en respekt för arbetet. Att gå upp tidigt på morgonen, att alltid läsa på, att jobba stenhårt för det man tror är sitt lands bästa. Det har jag en respekt för, och jag är övertygad om att det är det som Stefan Löfven försöker göra.
Mm. Men kommer han vinna valet nästa gång?
Det får vi se. Jag tror ju att Socialdemokraterna var ju i stora problem när krisen kom. Och de problemen finns kvar när krisen är över. Rödgröna väljare avskyr marknadshyror och att slå sönder människors anställningstrygghet. Och det blir ännu mer obegripligt om vi har hög arbetslöshet och många fått gå från sina jobb. Och när vi har kunnat se hur smittan sprids där trångboddheten är som störst. Och hur många av dem som nu riskerar att smittas i äldreomsorgen inte ens har en fast anställning, inte ens kan sjukskriva sig. Och den politiken är ju helt ur tiden. Mm. Och den har de lovat att gå tillbaka till. Och de måste sluta med det helt enkelt om de ska ha en chans.
En tidig fråga i en intervju med dig just nu måste ju nästan bli... Nej, du hade ingen gissning.
Nej.
Har du slutat slå din fru?
Jag har ju aldrig någonsin slagit min fru. Och det där är ju ett klassisk retorisk fråga.
Ja. Ska vi ge en bakgrund bara?
Ja, nej, men ibland går ju liksom svallvågorna höga på sociala medier. Mm. Och ett klassiskt retoriskt knep, det är att skuldbelägga någon redan i frågan. Mm. Precis som man gör med frågan, har du slutat slå din fru? Säger du ja, då har du slagit henne. Säger du nej, då slår du henne. Mm. Du kan bara svara fel. Mm. Och för det mesta så låter jag sånt där trams rinna av. Men så fick jag en sån där retorisk fråga. Har du tagit avstånd från det här avskyvärda? Någonting som jag aldrig har försvarat, någonting som jag ogillar djupt och någonting som jag redan tagit avstånd ifrån. Det är ju en har du slutat slå din fru fråga. Och så för en gångs skull så tänkte jag, jag svarar, har du slutat slå din fru? Mm. Och sen händer det här märkliga att personen säger, blir jätteupprörd och inte förstår att det är en retorisk fråga som bara speglar.
Ja. Han låtsades i alla fall.
Ja, han låtsades. Sen har han själv använt samma metafor tydligen.
Ja, för 3 år sedan.
Ja, och det, jag tycker väl det kanske är debatten när den är som sämst. Det medvetna missförståndets debatt.
Mm. Rickard Herrey pratar om nu. Och den här typen av disputer, kommer du sluta med det nu när du avgår som partiledare?
Mitt kommenterande av dagspolitik kommer jag ju sluta med. Det lämnar jag till en ny partiledning. Det ska de få sköta själva. Det ska inte jag vara och stå snett bakom axeln och tycka till om. Men jag är ju en väldigt politisk person. Och känner mycket i politiken. Alltså det, så jag kommer säkert vara med i politisk diskussion. Och säkert kommer jag ibland att hamna i diskussioner på sociala medier också. Men jag hoppas ju kanske få vara mindre dagspolitisk och mer sånt som jag bara gillar. Mm.
Att det finns så mycket hat på sociala medier, det kan man ju se då liksom i just den här debatten. Om man läser ner i trådarna så att säga, så blir det brunare och brunare åt ena hållet i alla fall, och kanske mörkrödare åt andra. Men vad tänker du om det här hatet på sociala medier?
Nej, det är ju sorgligt och destruktivt för den politiska debatten. Och det är att många vanliga människor går ju inte dit. Man vill inte beröras av sånt. Man vill inte bli utskälld av personer som man inte känner och som är anonyma för sånt som man inte har sagt och så. Men det finns också mycket kärlek på sociala medier. Mm. Och det, jag skulle säga att det finns mer kärlek och mer hederlig debatt och åsikter. Och jag brukar ganska osentimentalt blocka alla som ljuger eller är rasister eller sådär. Jag tycker inte de kan, behöver inte profitera på mina sociala medier. De kan få hålla på sina egna 2 följare och brottas med dem. Men de som är kvar då, det är ofta ett fint samtal tycker jag. Och ibland får man ju en relation till människor via Twitter och Facebook som jag använder mest då. Som blir nästan som en vänskapsrelation. Man följer människor som blir sjuka och som blir friska och som går igenom olika saker i livet. Så jag tycker det på det stora hela är någonting bra. En rikedom, och ibland så får man väldigt kvalificerat mothugg. Och det tycker jag man måste tåla. Man måste kunna tåla andra argument. Mm. Men inte lögner och oförskämdheter och rasism.
Du fick väl mycket kritik för i just det här Rickard Herrey-bråket var ju att på en affisch som Vänsterpartiet hade gjort där du står i centrum så figurerade då en person med AFA-t-shirt i bakgrunden. Var det lite dumt?
Ja, men självklart. Hade vi sett det så hade inte han fått vara med. Mm. Det är helt, man ser ju inte vad som står på tröjan heller. Jag vet inte vilka tröjor de har. Och jag tror också så här att om man lutar sig tillbaka och funderar, det är klart att vi inte ville det. Hade vi sett det där så hade vi bett honom gå därifrån. Och det tror jag man förstår om man inte är illvillig. Men man kan missförstå allt bara man anstränger sig lite.
Ja, så det var ett misstag helt enkelt?
Ja, men självklart. Mm. Och ibland sker det misstag. Det är ju så. Mm. Det är få av oss som är perfekta. Mm.
En sista grej bara om sociala medier. Det känns som att det är lite slagsida höger ut på Twitter. Det är många arga Sverigevänner så att säga. Stämmer den bilden?
Ja, nej, men Twitter har blivit det hårdaste och det elakaste av de sociala medierna. Om man tar någon sorts genomsnitt. Det finns ju helt andra bubblor och miljöer också som är annorlunda. Samtidigt så når man mycket människor. Det finns också många vanliga människor som har Twitter och följer och så. Många tror jag har ju 10 Twitterkonton som man kör på olika sätt, och det är kampanjmetod. Instagram är ju mycket schysstare och snällare. Facebook är kanske lite mognare publik, eller man ska säga, på många sätt, lite äldre människor och sånt. Mm.
Färgar debatten på Twitter på riktigt politiken idag skulle du säga?
Nej, men det påverkar. Det påverkar därför att jag är rädd att det skrämmer människor från debatten. Man vill inte vara med om sånt där. Och det slår hårdast mot kvinnor. Kvinnor med starka åsikter. Och det slår hårt mot de som har bakgrund i andra länder. Och på det sättet så har det också en negativ påverkan. Och tidningarna och journalisterna läser ju hela tiden sociala medier. Det går rakt in i nyhetsrapporteringen. Det är också ett sätt för oss att kommunicera med journalister. Snabbt, enkelt. Mm. liksom ut på det sättet. Det är baksidan. Samtidigt så är det också ett väldigt demokratiskt samtal när det är som bäst. Det innebär att vem som helst, liksom Anna-Greta i Fagersta, kan skriva på min Facebook och få svar. Kan vara med i en politisk debatt med någon. Nu finns det för lite kommunikation kanske och för mycket propaganda på ett sätt, men det där kommunikationen finns också där. Det finns människor som blir vänner för livet över sociala medier, så att det är både och. Man kan ju välja vilken bubbla som man vill vara i.
Mm. Du har någon gång, jag lyssnade på någon intervju med dig där du, med risk för att lägga ord i munnen på dig, men att problemet med politiken idag är att det finns för få politiker.
Jo, men så är det. För få som vill vara politiker. Och för många tror jag som tvekar. Man ser att man skulle vilja med klimatproblem och välfärden och ojämlikhet och allt sånt där. Men man undrar om det är värt det. Mm. Om det finns en form för en själv. Och de flesta människor trivs ju inte med elakheter och medvetna missförstånd. Men jag tror att man också ska se att det är kanske några tusen personer som håller igång med attatet i Sverige. De är väldigt aktiva. Och väldigt uttänkta och väldigt organiserade. Men de är lite skärv av debatten egentligen.
Och du har blockat alla 1000?
Jag är uppe i 3000 nu, tror jag.
Oj, okay.
Alltså, från början hade jag dåligt samvete när jag blockade. Tänkte, men sen, de försöker baka snålskjuts på mig och sprida massa rasistisk dynga utan att kunna stå för vilka de är. De får blockas. Ut med dem.
Jag tror att det var Lina Thomsgård som gjorde en ganska fin bild av sociala medier, att man ser det som sin, alltså ens Twitter då, som ens lägenhet till exempel. Och ifall någon knackar på och har en jätteful brun hörnsoffa som den ska ställa in mitt i ett rum, det vill man inte ha.
Nej.
Då får ju den personen stanna ute i hallen med sin
jag brukar
hörnsoffa.
Tänka det som att det är en människa man möter på gatan. Och är det en människa som skriker någonting lögnaktigt åt mig, ja, men då går jag ju därifrån. Mm. Jag lägger ingen tid på det. Är det en människa som vill prata med mig men vägrar säga vem den själv är? Ja, för mig är det som hyfs. Även om man tycker helt olika sätt. Jag heter Jonas, men jag tycker det här om vad du gör. Ja, men då struntar jag i det. Och jag försöker följa ungefär samma regler. Sen kan man vara... jag har ett par på Facebook som är urborgerliga. Men de har en schysst ton. De är oense med mig nästan allt. Men de får vara där. Därför att de är ute efter en politisk debatt.
Om vi nu då ska lite grann summera din tid på jobbet, så att säga. Får ni sportfråga, men hur känns det?
Nej, men det känns bra i den meningen att jag nog trivs bättre och bättre med att vara partiledare. Och känner mig lite coolare inför att vara partiledare. Kanske därför att jag sagt att jag ska sluta också. Mm. Så att jag tror att jag kommer att lämna med en blandning av lättnad och vemod. Mm. Och jag kommer nog sakna det också. Jag tycker att det är meningsfullt. Det är också svårt. Och det är krävande. Men jag tycker om det. Jag tycker jag möter, det låter säkert som en klyscha, men jag möter många fantastiska människor. Och privilegiet att få intressera mig för saker, hur ett land funkar, hur man gör bra saker. Och det är jag tacksam över.
Du är 55, ser det ut som, när du kliver av. Vad gör den tanken med dig?
Jag tänker ju att jag har 10-15 år till att jobba och göra kul saker. Och jag vet ju inte riktigt vad jag ska göra, mer än att jag ska flytta till Vietnam. Mm. Och jag tycker att det finns något otroligt lockande i att gå från ett liv där min kalender sträcker sig inte bara månader utan år framöver, till att tänka att nu kan jag nog välja lite grann själv vad jag vill göra, för att vad jag vill arbeta med, hur jag vill försörja mig, och att det kanske kan vara något helt nytt som jag aldrig gjort förut. Jag tycker det känns jättebra.
Mm. Blir det fik?
Jag tror att det kan bli fik, åtminstone på deltid. Nu är det ju så att även i Vietnam så är det ju en ekonomisk kris. Alla turisterna är ju borta. Fiken slår igen.
Mm.
Hur det kommer se ut när jag kommer dit någon gång, förhoppningsvis då före jul i år, jag har inte en aning om.
När vi såg sist så pratade du mycket om bakning. Mm. Är det fortfarande ett intresse för dig?
Det är det, men man bakar ju inte åt sig själv.
Nej, du har ingen familj hemma längre?
Nej, jag har haft barnen här ett tag.
Okay.
För att när skolan var stängd i Vietnam. Men nu är de tillbaka och ska gå i skolan, för den öppnar igen. Och på jobbet så jobbar ju alla hemifrån, som man ska göra. Och stå där och baka bröd till sig själv. nej, det gör
jag
inte.
Nej, jag fattar. Mm. Så nu köper bröd?
Ja, eller yoghurt kanske.
Men i stort då, vad tänker du om det politiska landskapet över den här perioden? Hur har det förändrats under de åren?
Jag har en ganska kluven känsla till det också. Ena sidan känner jag att vi i vänstern har blivit starkare. Vi är många fler och vi har fler röster och vi har kunnat också höras tycka på ett bättre sätt i debatten. Men Sverigedemokraterna har ju vuxit ännu mer. Och jag tycker, för mig har det varit en sorg att se den här intoleransen välla fram i Sverige. Hatet, föraktet, hånet mot människor som har flytt till exempel och så. Jag tycker att det har förgrovat politiken och intoleransen har spridit sig. Jag har gott hopp om att det där ska vända. Och jag tror på ett märkligt sätt att den här krisen kommer att göra att människor omvärderar vad som är viktigt. Det är faktiskt så att i slutändan så är det sammanhållning, solidaritet, organisation. Att människor betalar sin skatt så att folk i äldreomsorgen får sin lön. Att man hjälps åt. Det är det som gör att ett samhälle funkar. Man har ju kunnat se det historiskt att kriser kan leda samhället åt väldigt olika håll. Jag tror inte man kan liksom sätta likhetstecken mellan 30-tal och nu eller efterkrigstid och nu. Men några av de bästa perioderna har kommit ur svåra lägen. När man har byggt upp välfärdsstater, när man har lyft människor ur arbetslöshet och fattigdom, när man har gjort stora reformer. Det kan vi göra nu också.
Mm. Det faktum att vi har stängt gränserna och så vidare, det har ju gjort att flyktingströmmarna har minskat. Rasismen således, liksom, alltså man kanske fokuserar mer på coronakrisen än invandring.
Så är det, men det räcker väl med en flykting för att de ska hetsa upp sig, tänker jag.
Mm. Mm.
Sen tänker jag också att vi har haft en lång, lång period och samhällsutvecklingen har präglats av ökade inkomstklyftor. Och det tycker jag man ser så tydligt, det är bara att åka runt vilken svensk stad som helst med bussen eller cykla runt och se det. Mycket privatiseringar, kortsiktigt vinsttänkande. Och det där blir ju ganska värdelöst i det här läget, känns det så. Man ska lösa gemensamma problem. Så jag hoppas ju att den här eran av privatiseringar och avregleringar och inkomstklyftor når sitt slut.
Ja, samtidigt så tänker jag så här, under de 8 år som du har liksom haft makten i ditt parti i alla fall, så har ju inkomstskillnaderna ökat, klassklyftorna har ökat. Går det liksom, lämnar du walkover med lite ogjort ärende?
Alltså jag tänker att jag är en del av en rörelse. Jag kommer att fortsätta vara det. Jag kommer att fortsätta arbeta politiskt för det jag tror på. Och jag tycker i den här tiden då många bara accepterat det, att klyftorna ökar, så har vi varit en av de få andra rösterna. Och jag tycker att vi fightades rätt väl med våra procent i ryggen när vi gjorde statsbudgeten. Det var vi som gjorde reformer om ta bort avgifter i sjukvården, satsa på barnfamiljer som har riktigt tufft med underhållsstöd och sommarlovsaktiviteter och busskort som är viktigt i människors vardag och mer pengar till välfärden. Jag tycker att vi har varit den klaraste rösten för någonting annat. Sen har utvecklingen som helhet har vi inte förmått vända. Men vi har visat att det går. Att med politik gå åt ett helt annat håll. Och jag tror också därför att det är därför stödet för oss har ökat.
Tänker du att du på något sätt har misslyckats?
Ja, det är klart att saker inte är som jag skulle vilja att de var. Det finns ju alla anledning att se på klimatfrågan och på ojämlikheten som enorma utmaningar som ligger framför oss. Jag har nog aldrig inbillat mig att jag ska ändra det själv. Jag har tänkt att jag är en del av en rörelse som förändrar saker i samhället. Och så har samhällen alltid förändrats. Och själv är jag egentligen ingenting om jag inte är en del av en rörelse.
Mm.
Och jag tänker fortsätta vara en del av rörelserna.
Känner du att du personligen har uträttat någonting under de här åren?
Ja, det tycker jag att jag har gjort. Jag tycker att vi har fått igenom konkreta reformer som har förändrat. Vi såg till att regeringen Reinfeldt föll, till exempel, var vi med och gjorde. Vi har liksom påverkat hela det politiska samtalet, det politiska innehållet. Men det är liksom så att man blir ju aldrig färdig. Och jag tror inte man blir färdig heller. Mm. Utan man håller liksom på för det man tycker är bra.
Banal fråga kanske, men du kliver ju ändå av.
Ja, och jag tror man ska kliva av i tid. Och jag har förstås funderat på det där. Och jag tänker att det handlar också om... Man kan alltid göra saker bättre. Men det enda man kan begära det är att man jobbar hårt och gör så gott man kan. Och jag är säker på att jag har gjort det. Mm. Sen kan det säkert vara otillräckligt i många fall. Men jag tycker det är rimligen det man kan begära av någon. Och det är dags att någon annan leder Vänsterpartiet i nästa val. Jag tror att det är bättre för Vänsterpartiet. Jag vet att det är bättre för mig och min familj. Och jag tror att man ska inte tro att man är oersättlig.
Om jag skulle fråga dig vem du helst ser som din efterträdare, så kommer du inte svara på det, va?
Nej, det kan jag inte göra.
Nej.
Tyvärr, alltså, jag får ju den frågan. Och det viktigaste egentligen är att det är av respekt för de som ska utse min efterträdare. Det är partiets medlemmar. För skulle jag gå ut och säga, den här personen är bäst. Skulle jag göra det, då skulle jag gå ut och föregripa deras beslut. Och det ska inte jag göra. Utan det är faktiskt deras sak. Och det kan ändå att de väljer att gå en helt annan väg än som jag gått under de här åren. Men då är det medlemmarnas val.
Mm. Om du inofficiellt har en favorit, så att säga, vet den personen om det då?
Det kan jag inte heller säga.
Okay.
Jag vill hålla mig borta från hela det ämnet. Ja. Därför att det vore att föregripa beslutet. Och jag tycker att det ska en ordförande inte göra.
Så du har inte tagit Rosanna på axeln och sagt, jag hejar på dig även om jag inte får säga något?
Nej, nej. Utan jag försöker vara extremt noggrann med hur jag hanterar det här.
Jag fattar. Mm. När du klev in som partiledare för Vänsterpartiet, så låg ni någonstans mellan 4-5%. Mm. Och nu är ni nästan uppe på 10, även om det har sjunkit lite just då. Vad beror det här på, tror du?
Jag tror att det beror på att vi har varit tydliga med vad vi vill, med jämlikhet och vinster i välfärden, att man liksom förknippar oss med någonting. Men det räcker inte att ha rätt åsikter. Jag tror att förra mandatperioden var väldigt viktig, därför att då gjorde ju vi statsbudgeten, även om Stefan Löfven inte ville att vi skulle sitta i regering och höll oss ute med allt han kunde, så hade vi ett stort inflytande. Och jag tror att människor såg att vi inte bara var bärare av bra idéer, utan vi levererar. Ge oss chansen, så kommer vi att leverera. Och jag är helt övertygad om att de flesta vill ha både och i det. Och jag tror att vänstern aldrig ska vara rädd för att gå in och förhandla och kompromissa och göra bra saker. Och vara beredd att styra.
Mm. Har Vänsterpartiet någonsin haft en minister?
Nej, vi har aldrig suttit i regering. Nej. Och det där är lite märkligt också, därför att vi är ju väldigt lika vänsterpartierna i Norden. Finland, Norge, Danmark, Island. Det är ju liksom, vi är den samma typ av partier. Alla de har suttit eller sitter i regering. På Island är till och med statsministern vänsterpartist. Men genom olika tillfälligheter och twist and turns så har det blivit så i Sverige. Jag ser det som att det bara är en tidsfråga.
När exakt är det nu då du avgår? Det skulle ha varit i maj.
Ja, vi har skjutit upp den här kongressen då vi väljer ordförande och gör en del annat till månadsskiftet oktober-november, alla helgon och helgen. Då hoppas och tror vi att vi är ut ur coronatunneln, att vi kan samlas.
Vad brukar man få av partiet när man avgår?
Ja, man brukar få en present. Jag tror min företrädare fick en elcykel.
Ja.
Så att kanske någon V-kliv eller V-cykel eller någonting. Jag vet inte vad man får.
Guldklocka? Nej.
Nej, jag tror inte det är riktigt det vänsterpartigrejen med
Nej,
guldklocka.
Nej, det kändes inte så. Nej. Har du en guldklocka?
Jag har faktiskt ingen armbandsklocka alls. Jag har ärvde en klocka efter min far. Den har jag. Det är som ett minne av honom. Men annars kollar jag på mobilen. Jag vet vad klockan är.
Ja, men du har inte pappas klocka på dig idag?
Nej, jag brukar inte ha armbandsur längre. Men jag har kvar den och kommer nog alltid ha kvar den.
Mm. När du väl tackar för dig, så att säga, då är tanken att flyttlasset ska gå till Hanoi.
Så är det. Och min tanke, den bild jag har haft framför mig hela tiden, det är att jag ska ta färjan till Helsingfors och sen tåget genom Ryssland och genom Uzbekistan och genom Kina. Men nu är alla gränser stängda. Mm. Och jag vet ju inte om de hinner öppna igen. Så vi får se hur jag åker. Men då åker jag till Hanoi.
Ja, men och den resan, hur lång tid hade den tagit?
Jag hade tänkt att ta en månad på att åka. Och det finns en del platser som jag liksom har drömt om att se, som jag tänkte se på vägen.
Vilka då?
Ja, faktiskt framförallt Samarkand och Bukhara och Nukus och kanske Urs och Kashgar och så. Sidenvägen.
Ja.
Där har jag aldrig varit.
För jag antar att du ska väl ha med lite grejer också hemifrån, nej?
Alltså familjen är ju redan där och mycket av mina grejer är där, så att Jag har nog bara en ryggsäck.
Ah, okay. Hyr ni ut? För ni har ett hus i Umeå.
Ja, och det kommer jag kvar. Det Umeå blir vår fasta punkt i Sverige. Och det är ju tillfälligt ändå med Hanoi, även om det är flera år.
Mm. Men kan man hyra det eller? Det ligger det på...
Nej, vi är där på sommaren och när vi är hemma. Så.
Jag antar att du har varit ett antal gånger i Hanoi redan.
Mm, jag har varit det flera gånger.
Vad är det för plats?
Hanoi är en växande asiatisk storstad som förändras från månad till månad. Små fantastiska gränder där man har lokala matmarknader och små butiker får ge plats åt enorma skyskrapor, tunnelbana och motorleder. Stan har växt från någon miljon till uppåt 10 miljoner invånare. Och det är en otrolig aktivitet och folkliv. Människor som klipper sig på gatan, köper kokosnötter, får grejer lagat. Men en väldigt vänlig storstad. Trafiken är helt manisk. Man liksom, i början kommer man inte över gatan, men sen är det bara att gå rakt ut. Liksom motorcyklar och mopeder överallt. Men jag har lärt mig tycka väldigt mycket om Hanoi, för att vietnameserna är så, de har sån integritet. De är aldrig, upplever jag, som påflugna eller besvärande eller sådär. Men frågar man dem så försöker de alltid hjälpa till och är vänliga. Väldigt värdighet tycker jag folk har i Vietnam. Och väldigt lite rå fattigdom. Många städer är ju liksom de här som tigger och man ser folk som sover på gatan. Det har jag nästan aldrig sett i Hanoi. Det finns säkert någonstans. Inte prostitution heller eller så. Så att stark kultur och otrolig omvandling. Det känns som att mycket har redan försvunnit. Men en del finns kvar. Kvinnor som kommer i de här traditionella trekantiga hattarna med cyklarna fullastade med blommor eller frukt som de säljer på gatan. Och står och pratar och så. Vietnam är också ett otroligt vackert land. Mm. Landskapet är fantastiskt.
Jag har varit kanske 48 timmar i Hanoi. Och jag minns det väldigt starkt, den här taxi... färden då från flygplatsen in till Hanoi med fälten och dimman och rishattarna, eller vad det heter väl inte rishattar, men det var så jävla filmiskt.
Det är ju det, och så stora delar av Vietnam är så. Det är ett otroligt vackert land och väldigt traditionellt på ett sätt på landsbygd med byarna och människor på fälten. Problemet är att dimman är luftföroreningar. Mm. Precis som i andra asiatiska städer som Dhaka eller Beijing eller så, så är luften så dålig att det är direkt hälsofarligt att gå ut flera dagar.
Jag minns ju också att, för jag hade med mig en ettåring som var ganska tung. Och barnvagn och Hanoi funkade så där, kan jag säga.
Det kan jag tänka mig.
Det gick, alltså, folk gjorde allt på trottoaren utom att lämna plats för till exempel just barnvagn.
Nej, men så är det. Det ser man inte så ofta. Samtidigt upplever jag vietnameser som ganska barnkära. Mm. Att man tycker om barn. Och man, jag tycker man ganska sällan hör barn gråta och sådär. De är liksom nära de vuxna. Och ofta är det mormor eller farmor som tar hand om barnen. Och så.
Vad tänker du om regimen då?
Ja, det är ju en diktatur och en enpartistat. Man ska inte ha några illusioner. Och det är viktigt, tycker jag, på ett sätt att skilja landet och folket från regimen. Det finns inga fria val. Det finns inga fria medier. Det räcker med att blogga. Eller, jag tror du skulle kunna sitta i fängelse i Vietnam. För det du säger i verbet. Mm. Så att, och vietnameserna förtjänar demokrati och att få välja vilka som styr dem.
Mm. Kommer du på något sätt verka för det?
Ja, jag kommer alltid att vara för det. Och säga det tydligt och så. Sen, det är inte så lätt att verka politiskt i Vietnam i en enpartistat. Det är inte tillåtet med andra partier.
Mm. Hur trivs din familj där?
De trivs bra. Mina barn går ju i skolan där.
Privatskola?
Nej, det är en internationell skola som är driven av FN.
Okay.
Sverige var med och startade den en gång i tiden. Så ja, det är väl någon sorts blandning kanske. Mm. Ja.
Men den här tanken om att du skulle starta café, är det liksom lite en metafor för ett nytt liv?
Ja, men det är det nog. Och kanske en dagdröm ibland. när man är på väg hem från ett möte långt bort och sitter på tåget, tänker man har haft ett. Men det finns... Jag vet inte alls vad jag kommer att göra. Jag tror jag råkar säga det någon gång och sen vandrar det iväg. Men jag tänker så här att det är lätt när man bor utomlands att leva ett expatliv. Mm. Där man har det ganska bekvämt. Man umgås med andra utlänningar. Men jag skulle verkligen vilja jobba någonstans där jag jobbar med vietnameser.
Nu kan man väl också kanske tänka sig att det är någon slags övergångsperiod att du blir lite hemmaman och så, eller?
Jo, nej, men vi har ju haft en deal, jag och Ann, genom åren. Att vi delar på vem som täcker upp för den andra. Och hon har ju stått tillbaka för mig i flera år när jag har varit partiledare. Trots att hon har haft ett otroligt krävande jobb och jobbat hårt och så. Det är klart att det är min tur att ta föräldramötena och loven och se till att så grejer funkar. Och att man kommer iväg till optikern eller vad det nu är för någonting som ska göras. Och det tycker jag är självklart och det har jag ingenting emot alls.
Hur är livet som diplomatman då?
Jag tror man väljer det väldigt mycket själv. Jag är inte så lockad av att gå på mottagningar eller middagar eller sådär. Kan göra det någon gång, kanske käka middag med några och det kan vara bra. Men det är inte så jag tänker mig i min roll. Utan jag tänker mig att jag ska hitta något annat att arbeta med och ta hand om min familj.
Och det verkar ju vara ett väldigt speciellt liv, liksom residens, ja, palats och allt vad det är. Och just mycket representation och sånt där.
Mm.
Men det är väl också bara en del av jobbet då?
Så är det ju. Man går på nationaldagsmottagningar och det finns en viss etikett. En liksom artighet mellan länderna, vad man ska göra för någonting sinsemellan. Så det är en del av arbetet. Jag känner inte att jag förväntas vara en del av det. Det är Ann som är diplomaten, jag är det inte.
Mm. Du har ju skrivit flera böcker.
Mm.
Och jag tänker så här, har du en massa påbörjade liksom, idéer nu i datorn?
Ja, jag har en del planer på att skriva. Men så känner jag så här att ju närmare det kommer att jag kan göra verklighet av det, ju mindre vill man prata om det. För tänk om det blir något annat.
Okay. Mm.
Men jag hoppas absolut att få skriva. Både skriva kröniker och texter- och att få skriva böcker. Och det tänker jag göra.
Mm.
Sen får vi se vart det bär. Jag skulle gärna prova också helt nya saker. Jag drömmer om att få göra grejer som jag aldrig gjort förut.
Mm. Så som?
Jag skulle älska att få göra ett reseprogram till exempel. Eller sådana där saker.
Okay.
Eller kanske jobba med klimatvänliga resor. Ja, något sånt där. Kanske.
Jonas Sjöstedt åker tåg i Asien.
Kanske det.
Ja. Okay. Ja. Men är det på något sätt alltså att du har haft möten om det? Och så,
nej, det är det inte. Okay. Det är bara mina tankar. Sådär.
Och ifall det är någon som jobbar på produktionsbolag och lyssnar nu?
Ja, kan de höra av sig.
Ja. Mm. Finns det en bucket list?
Ja, men det gör det ju på sätt och vis. Alltså jag har ju jobbat... jag är ju mitt uppe i att vara partiordförande och helt fokuserad på det. Och kommer att vara det fram till slutet på hösten. Men det är klart att det finns massor med saker som man vill göra.
Mm. Så som?
Ja, men både att jobba mer normala timmar och få prova helt nya saker. Att få... Jag tycker det finns en torftighet med den här sortens liv som är att politiken tar så mycket tid. Man lär sig så mycket intressant och så. Men man hinner inte se de där filmerna och läsa de där romanerna som man har tänkt sig. Kanske man aldrig gör fullt ut, men lite mer sånt också.
Mm. Jag tänker att ditt liv som partiledare är så fruktansvärt strukturerat. Jag menar, här intill sitter din pressekreterare och ser till att du kommer i tid. Och, eller ja, det gör du väl av dig själv kanske. Men alltså att du hela tiden har folk omkring dig som berättar för dig vad du ska göra och tycka och säga och så vidare. Hur är det liksom att kliva ur det?
Jag tror att det är omöjligt att veta på förhand. Jag tror att det är svårt för väldigt många. Jag tror att det bästa man kan... vara det att vara medveten om att det kommer att bli svårt. Och att man inte kommer att vara efterfrågad alls på samma sätt. Och att man inte ska blanda ihop sin politiska roll och sin person för mycket. Man måste inse att jag var intressant för att jag var partiledare. Det var ju huvudsakligen inte för att jag är Jonas. Och sen har man massa vänner och så ändå. Och jag tror att den här medvetenheten är viktig. Och jag tror på ett sätt att det är bra att göra något helt annat. Mm. Att skaffa sig något nytt projekt och göra någonting annat också. Och att inte försöka hänga kvar med ett halvt fot i liksom det gamla.
Vad har du för vänner?
Jag har ganska många vänner. Det är sådana jag har haft kontakt med sen jag gick i skolan. Som jag har. Jag är otroligt nära min bror. Jag tycker att det är inte lika lätt att få nya vänner när man blir äldre. Det tror jag handlar om hur man lever och sånt där. Men jag får en del nya också.
Mm.
Så att jag har varit ganska noga med att vårda mina vänskaper så gott det går. Även om man inte träffas så ofta. Och ja, det känns bra.
Vad blev det av din bror?
Ja, han bor nere i Göteborg.
Okay.
Svante. Och han jobbar på Länsstyrelsen med miljöfrågor. Jag vet att jag berättade förra gången jag var hos det, att vi brukar åka ut och resa varje år tillsammans någonstans. Hänga ihop.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Vad tror du om framtiden för politiken? Vi pratade också om svårigheten att få unga och engagera, eller inte unga, folk att engagera sig politiskt. Men
jag tror att den är bra. Jag hör ofta det här att, och som på ett sätt är sant om man har en större bild, att det är äldre människor som är med i partier och sitter i kommunfullmäktige och så. Men från Vänsterpartiet känner jag inte igen det. Vi har ju dubblat vårt medlemstal. Och den största gruppen som kommer in, de är ganska unga. Vi kan ha möten och valmöten, det kommer hundratals, ibland tusentals personer. Mm. Jag tycker vi kan göra kul grejer på sociala medier och ha massa kultur och talkshows och sådär, att vi kan förnya det. Och jag tycker att vänstern i Europa och USA har gjort mycket nytt. Mm. Man ser Bernie Sanders valkampanjer eller Podemos i Spanien och sådär. Så att jag känner mig att vi har en rörelse och vi kan bygga upp den, och vi har blivit bättre de senaste åren. Så på det sättet går det absolut att förnya politiken och ge den både nya former och bra innehåll. Jag tror att många rörelser kommer att förändra samhället. Jag tror klimatrörelsen kommer att göra det. Jag tänker att vi går mot en enorm politisk debatt och konflikt om anställningstrygghet och det här som man har tänkt göra med att slå sönder den, som inte kommer att lyckas. Därför att människor kommer inte att acceptera det. Mm. Fackföreningen kommer inte att acceptera det. Men folk kommer att säga att det är helt orimligt. Och jag tror att det kommer att lyckas.
Jag tänker att med robotiseringen och så, att jobb kommer att vara mer liksom, kanske lite mer frivilligt. För jag har tänkt att om jag nu ska satsa pengar på något, så borde jag göra det på utbildning. För jag tror att människor kommer vilja liksom, eller kunna odla sina intressen mycket mer i framtiden. Vad tror du om det?
Så kan det absolut bli. Men det blir inte så av sig självt. Det kan också bli en situation där många har svårt att få någonting att göra och har otrygga, enkla jobb. Men några få har jättemycket innehåll och god försörjning och så. Men man kan också välja att utbilda alla som har jobb och de som är arbetslösa, så att de kan följa med den tekniska utvecklingen. Man kan välja att gå ner i arbetstid och ge människor större möjligheter att göra sånt som man odlar sin trädgård, vad man vill. Men det där är helt beroende av politiska beslut. Men möjligheten att människor behöver jobba mindre och att man kan utbilda sig mer, den finns ju absolut där. Men det är helt ett politiskt vägval. Det vi har sett på en del håll, det är ju snarare en utveckling av att man får ett prekariat, en stor grupp som lever ur hand i mun. Jag tycker det är så tydligt nu i krisen, några veckor efter folk får gå från sina otrygga jobb i Storbritannien och USA, så står de i brödköerna. Mm. Så kort var vägen däremellan. Och det är ju ett dåligt samhälle. Mm. Det goda samhället är ju det när man inte behöver några brödköer.
En diskussion som jag har blivit allt kanske mer tongivande, eller vad man ska säga, under senare år, är ju det här med parallellsamhällena och de utsatta områdena och så vidare. Vad är liksom din vision, vad är ditt recept för att få bukt med det där?
För mig handlar det om klass och jämlikhet. Några saker är helt avgörande. Att vi har likvärdiga skolor där människor får lika bra utbildning oavsett var man bor, och där människor möts i skolan. Helst en statlig skola utan vinstintressen. Det är inte så konstigt. Titta på våra grannländer, som är mycket närmare det än vad vi är. Vi har valt en sämre väg än vad de har gjort. Det handlar om inkomstskillnader. Människor bor ju där de bor på grund av att de har lite pengar eller mycket pengar. Och ökar inkomstskillnaderna, så ökar de här klyftorna. Det handlar om möjlighet att ha trygghet. Alltså, du får inte ett förstahandskontrakt om du inte har ett fast jobb på många ställen. Det är liksom så praktiskt på många sätt. Och det fina är att vi har ju löst det här förut. Vi vet ungefär vad man ska göra för någonting. Vi kommer bygga massor med bostäder, och då kan man faktiskt planera en stad. Mm. Så att städerna är mer blandade. Så man bygger in kollektivtrafik och arbetsplatser från början. Jag var i Wien här om sommaren när vi tog luffan med familjen. Det är en stad där man nästan knappt har någon bostadsbrist. Och där är man väldigt lite segregation. Därför att man har valt att bygga hyresrätter som folk har råd med. Mm. Klart vi kan göra det också.
Om du hade då fått bli statsminister och liksom gjort något slags miljonprogram nästan, då hade vi inte haft någon brottslighet i Fittja?
Alltså, det är inte så enkelt. Det är inte. Och vi har alltid haft brottslighet mer eller mindre i Sverige. Sen är det till stora delar en myt att den generellt ökar. Men brottslighet har också alltid haft lättast att få fäste där många lever utan trygg försörjning, dåliga familjesituationer, fattigdom. Det är ju ingen slump att de kriminella gängen kan rekrytera bland en viss grupp killar i Sverige och i hela världen, att det ser ut så. Och det är ingen ursäkt för brottslighet, för någon sån finns inte. Brottslighet är liksom, och det drabbar också, brottslighet drabbar också människor i de här områdena väldigt hårt. Många är rädda och osäkra och så. Men ska man lyckas bekämpa brottslighet, då är det ju väldigt klokt att se till att killar klarar skolan. Mm. Att familjer får stöd. Att man inte bor i fattigdom. Att det finns en annan väg.
Vad är din liksom vision, eller kanske Vänsterpartiets vision för invandringsfrågan då, som ju har varit så het de senaste 10 åren?
Jag tycker det är viktigt att asylrätten finns kvar. Att människor som verkligen har liksom verkliga skäl att lämna sitt land därför att man annars förföljs eller fängslas eller så, har någonstans att ta vägen. Nu stängs det runt om i världen och i Europa. Och det gör att massor med människor kommer att fara väldigt, väldigt illa. Och jag tycker att det är en väldigt trist utveckling. Det var en av de stora landvinningarna efter katastrofen i andra världskriget, att man byggde upp asylrätten. Det var det. Och det hjälpte människor som kom från Chile eller från Ungern eller från andra ställen också. Och det är som ett svarte petter där länderna liksom skruvar åt efterhand. Jag tror att man måste ha ett gemensamt europeiskt ansvar och att man måste fördela det. Sen måste man också vara tydlig med att man kan inte ha fri invandring. Det går inte. Utan man måste ha ordning och reda och koll på läget. Mm. Prövning av asylskäl. En del kommer att få ja, en del kommer att få nej. Och får man nej så får man inte vara i Sverige. Så ser det ut. En annan del av migrationspolitiken är ju att, jag tycker det är så på ett sätt konstigt, på ett sätt inte, men många som är stenhårda mot asylsökande tycker att företag ska kunna ta hit folk lite hur som helst och utnyttja dem på byggarbetsplatser eller restaurangkök. Och där är ju en allt större andel av migrationen till Sverige har ju varit det här parallellsamhället. Människor som bor på madrasser i lägenheter inom förort och jobbar hårt utan trygghet, rädda för polisen, papperslösa och så. Och jag tycker att man måste få koll på arbetskraftsinvandringen så att man inte utnyttjar folk. Men man ska ha en möjlighet att söka asyl.
Ser du några politiska styrmedel för att få lite bukt på det här med den geografiska snedfördelningen med folk i Sverige helt enkelt? Alltså, Norrland håller på att utarmas totalt, förutom storstäderna då, eller ja, städerna som du bor i till exempel. Men, sådär. Men skulle man kunna lösa det här på något sätt, att man fyller Sverige uppifrån så att säga?
Ja, men jag tycker att man borde ha... Alltså, det är en av de stora lärdomarna tycker jag också av flykting... krisen som var 2015-2016, att det var ju, man kan säga, fattiga kommuner och stadsdelar som gjorde grovjobbet. Och skolor som redan hade det tufft dit de flesta kom. Jag tycker man skulle behöva lite gammal hedlig centralstyrning. Man ska sprida ut över Sverige flyktingmottagandet, alla skolor ska ta emot nyanlända, men ingen skola ska ha 40% nyanlända. Jag tror att det vore mycket bättre för det man kallar integrationen. Och jag tror det vore mycket bättre för vilken sorts land Sverige blir. Att man faktiskt träffar varandra. Det förutsätter att man bygger hyreslägenheter även i de rikaste kommunerna och stadsdelarna. Och sådär. Och att man har liksom en tanke och en styrning av det här.
Men om all den lilla släkt som är här bor i Tensta och jag kommer hit. Ska inte jag få bo där? Då måste jag bo i Vilhelmina.
Ja, i början får man ju bo dit man blir anvisad så att säga. Och jag tror också att om det fanns arbete och lägenheter på fler ställen, då skulle man också bo på fler ställen. Många väljer ju att flytta vidare i Sverige. Och det hänger ju på sånt som att det finns hyreslägenheter och möjligheter att göra det.
Om vi lite grann byter ämne, men kanske ändå håller oss kvar i politiken på något sätt. Vad gör dig ledsen rent politiskt?
Ja, del har vi berört, och det är det här hatet. Alltså det här blinda hatet mot alla människor på flykt, eller mot, som ibland också går mot, alltså, det kan vara hbtq-personer eller liksom andra saker. Men sen har jag väldigt svårt för arrogansen och klassföraktet som ibland lyser igenom. Den här liksom teoretiska modellen av att alla har samma chans, så ser ju världen inte ut. Världen är väldigt orättvis. Och människor har väldigt olika förutsättningar. Och det är den världen som vi arbetar i. Och då blir det liksom en teoretisk konstruktion att alla har samma möjlighet. Så är det inte. Men politiken kan ge människor möjligheter. Och bygga upp trygghet och välfärd. Och det är för mig det goda samhället. Mm.
Min fördom om politik är ju att om man är inne i den så kommer man 85% av tiden känna sig ganska jävla frustrerad.
Ja, men det ligger en del i det. Att det bygger på kompromisser, ibland blir man nedröstad. Men jag tror man också ska ha en insikt om att det är genom att organisera sig med andra människor på lång sikt som man förändrar saker. Och det är ett långt liksom arbete tillsammans. Det är ganska kul att göra ihop också. Och meningsfullt. Och jag tänker ju de gånger jag har lämnat politiken så har jag ofta känt mig frustrerad. Därför att då blir man en sån där som sitter och tycker till vid sidan. Och jag har så svårt att nöja mig med det. Jag vill vara organiserad på något sätt med andra människor. Och man kan ju också vända på det så att titta på allt det fina och bra i vårt samhälle. Ja, men det har ju byggt upp av människor som har organiserat sig. Det är ju verkligen så bokstavligen. Som har kommit med idéer och liksom gjort de där sakerna. Och det gäller fortfarande.
Alltså om du fortfarande ska vara en så engagerad människa, då kan du inte driva fik?
När man kan göra många saker, och jag tror att jag kommer att fortsätta att vara politiskt aktiv på olika sätt. I samhällsdebatt och i organisationer och på olika vis. Men jag tror att det är klokt att gå mellan olika roller och olika perspektiv. Och att man ser saker på olika sätt beroende på var i livet man är någonstans. Och nu har jag varit mitt i det här liksom partipolitiken så läget. Jag tror det är nyttigt för mig också att kliva av det.
Har du redan fått några erbjudanden om andra jobb?
Mm, jag har fått ett par stycken.
Landshövding i Närke?
Nej. Jag kommer ju att bo i Hanoi.
Landshövding i Hanoi?
Ja, jag tror inte det. Nej. Är något för mig. Nej, men jag tycker det känns väldigt skönt att få göra det. Samtidigt är det så att jag är ju mitt uppe i det jag vill göra, och det händer så otroligt mycket. Jag tänker inte jättemycket på det som kommer sen nu. Jag tänker mycket mer på hur ska vi omvandla otrygga jobb i äldreomsorgen till fasta anställningar. Hur ska vi se till att de som har enskild firma inte går omkull? Mm. Hur ska vi se till att det inte blir nedskärningar i sjukvården? Jag är väldigt mycket mitt uppe i det jag är. Sen kommer en annan dag så småningom.
Mm. Det brukar väl alltid bli så när en partiledare kliver av att har man viss popularitet så sjunker den då med en ny ledare så att säga innan den personen har fått förtroende. Hur ser du på det?
Nej, men det, så är det. Och man ska veta det. Att oavsett, och det är också så enkelt att folk vet inte vem man är. Mm. Det tar väldigt tid. För mig tog det, skulle säga, 2 valrörelser innan jag var mer allmänt igenkänd och att många upplevde att de hade någon sorts kläm på vem de tyckte att jag var och så. Och det händer ju fortfarande. Jag tycker det är kul när man är ute och så känner folk inte igen en alls. Mm. Därför att det är så otroligt olika. En del följer partipolitiken varje dag. En del gör det nästan inte alls.
Mm. Men en sån här grej som jag är lite nyfiken på är hur du ser på liksom misslyckanden i det lilla. Jag hade Nyamko Sabuni ganska nyligen här som berättade att hon liksom efter en så här agendadebatt eller så kan liksom ha svårt att somna för att hon sa något knasigt eller du vet. Mm. Så där. Har du också den där typen av grubblerier?
Ja, men så är det. De bästa replikerna kommer alltid i efterhand.
Okay,
så är det. Men det fina är att det ofta blir en debatt till och då kan man sätta dem. Sen är det ju ett arbete att förbereda sig, att veta vad man vill säga. Sen får man aldrig allting sagt. Liksom. Men lite grann, min filosofi är väl att man får förlåt, vara lite schysst på sig själv också. Mm. Man kan göra så gott man kan.
När du kliver ur en debatt, känner du själv alltid huruvida det gick bra eller inte?
Ja, och jag är sällan nöjd.
Okej.
Okay. Så är det. Men ibland känner jag också att jag verkligen har sagt det som är min hjärtats mening och det som jag ville göra. Debatter är svårt. Det är en blandning av intuition, förberedelse och närvaro. Det är också naturligtvis ett stressmoment. Och partiledare är ju folk som alla andra. Mm. Och framförallt i början, då är det lätt att man taggar på för mycket. Mm. Och sen finns det också de som blir loja. Mm.
Men du, när vi pratade om ditt umgänge förut, det var liksom, du nämnde inga politiker alls, har du inga polare där?
Jo, alltså, det har jag, både i Vänsterpartiet och en del som har blivit mina vänner i andra partier också. Men de flesta av mina personliga vänner är utanför politiken.
Okej, okay. Men vem är din kändaste kompis?
Ja, vem är min kändaste kompis? En politiker som jag blev väldigt god vän med var Gunilla Carlsson som var biståndsminister och moderat. Mm. Vi satt i EU-parlamentet tillsammans och det var sån grej som att bägge våra farser dog till exempel. Vi pratade med varandra och så och kunde liksom backa upp varandra. Så ibland är det ganska oväntat hur det är. Och jag tycker också att det skulle vara otroligt trist om man bara kunde umgås med personer som har samma politiska värderingar som en själv. Mm. Det skulle bli väldigt trångsynt.
Har du käkat lunch med en sverigedemokrat?
Utan att jag vet att det är en sverigedemokrat naturligtvis. Men,
ja.
Jo, men nej, jag umgås inte med några sverigedemokrater. Jag tycker jag är en okej relation, så att man kan byta några ord. Jag tycker man ska bete sig hyfsat.
Mm.
Men det går inte att komma ifrån att det är en värderingsfråga. Jag menar att det som kännetecknar Sverigedemokraterna är rasism. Och jag har svårt för rasism, men jag har det.
Och Jimmy Åkesson är rasist?
Ja, så är det. Det går liksom ut på det. När det har kokat ner till en buljong så ligger rasismen kvar där. Det är alltid det handlar om. Jag tror också därför de är så helt av banan i det här läget. Det är svårt att skylla på invandrarna och de har inte så mycket att säga.
Apropå ganska oheta potatisar rent politiskt. Jag hörde ändå någon halvgammal intervju med dig där du fick försvara Vänsterpartiets hållning kring avskaffandet av monarkin. Står du fast vid den?
Jajamän. Mm. Jag tycker att vi svenskar ska ha rätt att välja vår statschef.
Mm. Men det där kommer inte du få uppleva, antar jag.
Nej, risken finns ju att den hänger sig kvar ett tag, monarkin här.
Ja. Hur är kungen privat?
Jag vet inte. Nej. Jag träffar honom bara i officiella sammanhang.
All right.
Korrekt.
Ja. Mm. Men ni har haft det liksom trevligt på jobbet tillsammans?
Ja, jag träffar honom i utrikesnämnden till exempel, som han ju leder som ordförande. Mm.
Men du har aldrig varit på fest på slottet eller så?
Nej, jag har varit bjuden på någon lunch någon gång. Dels är jag inte inbjuden så ofta och dels är det kanske inte högsta prioritet heller.
Mm. Jag har hört rykten om att man får röka när man är på fest på slottet.
Ja, men det har jag något vagt minne av att det är så.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, och det har du sett first hand?
Ja, jag tror det i alla fall. Jag kommer banna mig inte ihåg. Alltså jag är så ointresserad av monarkin. Ja. Jag skäms att säga, men jag håller inte koll på vad de heter riktigt och sådär.
Okay. Du vet inte vad kronprinsessan heter?
Jo, men det är Victoria. Mm. Men de andra har jag inte riktigt koll på faktiskt. Jag är ledsen, det är brist i min allmänbildning.
Alltså barnen där till exempel har ingen koll på?
Det är liksom ungar över. Nej, jag har inte koll på vad barnen heter.
Vem ser Estelle?
Ja, men du gissar att det är Victoria.
Ja, tror jag med. Värvet är ju någonstans ett kulturmagasin, konstaterar det idag. Och då undrar jag, du var lite inne på att du inte hinner läsa de böcker som du hade velat. Men hur ser din kulturkonsumtion ut?
Just nu är det mycket film. Det är tv-serier och filmer och sådär som är... För att det är så bra avkoppling. Och sen läser jag ju mycket dagstidningar och lite annat också. Men för lite teater och för få romaner.
Mm, det är svårt att gå på teater nu.
Ja, nu går det ju inte. Så det gör inte. Sen ordnar vi en del grejer själva. Vi har ju talkshows och... konserter och sånt där när vi kan och sånt.
Mm. Men vad såg du senast då i filmväg?
Alltså nu ser jag Fauda, den här israeliska agenthistorien. Jag har ju varit rätt mycket i både Palestina och Israel. Mm. Jag tycker det är en lite hemtam och intressant miljö att se.
Mm. Tror du att du kommer uppleva någon slags lösning i den konflikten under din livstid?
Alltså konfliktens grund är ju ockupationen. Mm. Och om den upphör så finns det hopp. Men jag tycker också att utvecklingen i Israel är ganska nedslående. Att de som vill ha ett slut på ockupationen trängs ut av de som tvärtom vill annektera Västbanken till exempel. Och det vore ju att permanenta den här konflikten för lång tid.
Mm. Spelar du spel?
Nej, jag spelar ju typ Ticket to Ride med barnen och sådär. Mm. Det gör jag, men...
Men du har inga mobilspel?
Nej, det gör jag inte. Jag har väl inte riktigt varit inne i gamingvärlden.
Var det du eller var det en kollega till dig som höll första maj-tal i World of Warcraft?
Jag gjorde det, men jag hade fast handledning av de som förstod hur det gick till.
Okej.
Så det var kul. Det var ju det enda demonstrationståg vi kunde ordna första maj.
Det var kul att ni gjorde det, tycker jag. Jag hade en gammal idé då när jag spelade det, när det begav sig för 10-15 år sedan, att jag skulle starta en stand-up-klubb i World of Warcraft.
Ja, det vore ju någonting.
Eller hur?
Ja. Men det finns, tycker jag, någonting väldigt häftigt med den där spelvärlden. Jag brukar åka på cosplay i Linköping.
Okay.
Och där är ju tusentals mest unga människor som liksom... Det är en sorts blandning mellan spel och alltså rollspel och teater och liksom nörderi som jag tycker är otroligt tillåtande.
Mm.
Och också många tror jag som känner att de är går sina egna vägar på högstadieskolan och gymnasiet så som får vara precis den de vill där. Det var några år sedan jag såg den världen och den tyckte jag väldigt mycket om.
Så att det kan finnas en framtid för dig som cosplayare?
Jag tvivlar på det. Jag är nog... jag tror inte det.
Ja. Men du har inte varit utklädd när du har varit där?
Nej, det har inte varit. Så har det inte varit. Men det har varit väldigt fint att se.
Mm. Vad tror du om utvecklingen för världen?
Alltså jag ser ju att de stora utmaningarna går att lösa. Vi har kunskapen som krävs för att ta ner växthusgasutsläppen och lösa klimatfrågan och för att öka jämlikheten i världen. Det är de två stora utmaningarna som jag ser. Och mänskligheten har enorma förmågor att både anpassa sig och att förändra saker till det bättre. Så att samtidigt så vi ligger rätt risigt till, framförallt med klimatet.
Mm.
Men även med den här otroligt skeva inkomstfördelningen. Så det måste börja hända saker ganska snabbt. Annars så kommer många människor inte kunna leva kvar där de lever. Världen kommer att se ut på ett helt annat sätt. Så det är bråttom.
Mm, coronakrisen var ju dock bra för klimatet, som jag har förstått det.
Tillfälligt i alla fall. Det som jag tycker är intressantast är att vi kan göra kraftfulla förändringar på väldigt kort tid om vi måste. Och jag önskar att samma handlingskraft fanns i klimatfrågan.
Mm.
Nu borde man ju sätta igång... När vi ska ur krisen, stora gröna investeringar för att ställa om samhället.
Mm. Hur skulle de se ut i din drömvärld?
De skulle vara att vi bygger ut järnvägen och låter flyget vara väldigt litet. Det skulle vara att man bygger om våra bostäder samtidigt som man bygger bättre stadsdelar, så gör man om dem till hus som inte släpper ut någonting. Det skulle vara att vi helt enkelt gör en plan för att fasa ut alla fossila bränslen, att vi hjälper industrin att ställa om. Det skulle vara som en stor ombyggnadsplan för världen. Och det skulle också vara att de som släpper ut mest måste ändra sig mest. För det är väldigt, väldigt olika hur det är. Vi har den tekniska kunskapen, det är inte där det sitter. Det är handlingskraften.
Du har ju en sägning som du brukar dra i intervjuer om de 8 rikaste gubbarna i världen. Ja. Säg den.
Ja, det är Oxfam som brukar göra en sorts analys i samband med Davos-mötena. Och det är lite olika år hur många gubbar det är.
Men det är alltid gubbar?
Ja, det är sällan någon kvinna på listan. Och de ryms i en buss och de äger, deras förmögenhet är lika stor som halva mänsklighetens. Mm. Och det visar ju hur totalt orimligt världen är organiserad. Och om man inte styr det, om man inte låter människor betala skatt på kapitalinkomster mer än på arbete, då kommer den där utvecklingen att fortsätta. Och Sverige ser också ut så.
Tror du på global nivå att du kommer uppleva, alltså under din livstid, någon förbättring i det systemet?
Ja, absolut, det tror jag. Och jag tycker att det är så intressant. Om man tar USA, där jag har bott själv, som ju är liksom själva sinnebilden för klassklyftor och för miljardärer och för fri marknad. Det är en generationsskillnad där de yngre tycker att det här är helt orimligt. Ge människor sjukförsäkring och gratis universitet istället och ge alla samma chans. Och hade man sagt det för 10 år sedan, att en stor del av amerikanska ungdomar skulle kalla sig socialister och var för en stark välfärdsstat, då hade man ju bara garvat. Men nu är vi där.
Jag tänkte att jag skulle utsätta dig för ett nytt succémoment som har tillkommit sedan du var här sist. Och det är frågor du inte har fått förut. Är du beredd?
Ja.
Vilken är Spaniens absolut bästa stad i ditt tycke?
Granada.
Okej.
Okay. Alltså gränderna och barerna, det finns något otroligt unikt, och så Alhambra på det.
Vilket Metallica-album tycker du bäst?
Och ingen koll. Nej. Hade det varit AC/DC jag haft koll, men inte Metallica.
Okej, men då kan du få, jag hjälper dig då. Vilket AC/DC-album tycker du bäst?
Ja, men heter det inte Hells... Nej, Back in Black heter det, va?
Ja, just det. Svart omslag, va?
Ja.
Det är inte dumt. Klassiker. Mm. Vem producerade det?
Det vet jag inte. Det är ju bröderna Young som driver bandet på något sätt. Sen var de bättre när Bon Scott var sångare, tycker jag.
Matt Lang.
Matt Lang, okej.
Okay. Tror jag. Och storyn är väl att han åkte runt i ett år för att hitta rätt studio för trumljudet på den.
Okej.
Jag kan ha hittat på det. Det är ju möjligt att någon lyssnare hör av sig med en rättelse, och det får man gärna göra. Berätta om din mest älskade krukväxt.
Ja, min mest älskade krukväxt är någon sorts kaktus som jag har hemma, som jag egentligen har vanskött under många år, men som blommar fantastiskt. Trots det här som jag fått utstå genom åren.
Det kanske är just vanskötseln som gör att den mår så bra.
Ja, 2-3 veckor utan vatten, sen pysslar man om den lite grann, och sen bara, jag tror inte jag har gett en ny jord på ett par år.
Har du namngivet den?
Nej, det har jag inte gjort, men jag börjar bli rädd om det nu, att liksom se till att någon är där och vattnar den, inte jag där.
Hur länge har du levt med den?
7-8 år.
Okej. Okay. Fick du den från början?
Jag minns inte, men den är liksom min favoritblomma nu.
Ja. Jonas, där stänger vi succémomentet frågor du inte har fått förut. Hade du fått frågorna förut?
Aldrig.
Nej. Som en bonusfråga där skulle jag bara vilja veta, du som ändå har varit där en del, vad tycker du om Bryssel?
I början tyckte jag väldigt illa om Bryssel. Jag tyckte det var en ogästvänlig stad som har förstört genom ful arkitektur och motorleder. Mm. Sen hittade jag lite sådär undangömda stadsdelar och små torg. Och på slutet tyckte jag att det var rätt bra där. Man ska hitta rätt ställen.
Ja. Känner du också att de tar sin pommes frites på väldigt stort allvar?
Ja, och det är lite udda. Ja. Det är det faktiskt.
Ja. Det är väl ändå trevligt?
Ja, men det är det. Sen är jag tror att de brysselborna är lite, kan jag förstå, distanserade. Därför att det är så mycket utlänningar. Det är liksom så mycket... Jag tror att de ibland känner att det inte är riktigt deras stad längre.
Mm. Känner du att vi så jävla slöfråga till intervjuobjekt och säga om man har missat något? Men har vi missat något?
Jag tänkte att jag kunde få läsa upp vår budgetmotion kanske. Nej. Nej, jag tycker att man blir väl aldrig riktigt klar över så där med livet.
Ja. Vill du rekommendera något?
Ja, jag skulle rekommendera, det blir väl en sommar där man inte kan resa utomlands. Med liksom reservationen av att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, hur de nu blir, så tycker jag att man istället kan åka till fjällen. Mm. Svenska fjällen är fina. Och ja, om man inte har gjort det förut så kan man ta chansen att vandra runt där.
Hur är du med mygg?
Jag är nog ganska härdad.
Okay.
Jag är inte så besvärad av mygg.
Nej, vad skönt för dig. Har du haft det bra här idag?
Ja, det har jag haft.
Jag med. Mm. Då viker vi in hovarna för idag.
Ja.
Tack Jonas.
Tack så mycket.
Ja, och det går alltså fortfarande givetvis att följa Jonas Sjöstedt på Twitter om du inte är blockad, alltså. J. Sjöstedt heter han där. Men kolla framförallt in hans uppvärvning på Värvets Instagram. /varvet är namnet där. I veckan kommer minst ett Det dagliga Värvet, och vi som gör Det vanliga Värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren som trixar med ljud och logistik, och så Acast som ser till att just du får höra hela härligheten, hoppas jag att du tycker att det är. Tack för nu, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!